Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det är också någonting bara med att ställa sig inför folk som skapar energi. Det måste inte alltid vara att man drar skämt, utan även att bara att vi står att just få den där universitetsduschen och exponeringen som är härligt.
Ja, men så är det. Jag menar, jag tror att jag skulle ha svårt att leva utan den kicken som det innebär att stå på en stand-up-scen. Det är liksom mer än ett jobb. Det är nog det är någon slags fix. Ska jag säga.
Ja, men det där kan jag fan känna. Det är kanske därför som man känner sig lite äldre på något sätt. Eller? Jag kan känna att jag är nästan rädd för att glida bort för långt ifrån det där. Samtidigt som det vore livsfarligt att bestämma sig för att gå in i att börja göra stand-up igen nu. Det skulle ju vara liksom, det skulle vara vägen till en massiv utbrändhet, tror jag.
Men du gjorde ju en storstilad comeback när vi hade vår livepod.
Ja, det var kul. Det var väldigt roligt, och då hade jag också några gig hos Isak Wahlberg i hans klubb på No Name Bar som också var så här. Men det var ju så peggat för succé eftersom alla visste vem jag var, och det var väldigt välvilligt inställda, och jag körde extremt safe grejer.
Supermysig publik var det.
Ja, det var svinmysigt.
Men du, Anders, annars då, hur känner du med allt som har hänt? John Donners död till exempel.
Ja, den kom ju igår igen. Eller var det förrgår? Ja, vad är det första man gör när John Donner dör? Det är väl att man går in och ser vad Johannes Finnlaugsson har skrivit på Twitter.
Ja, precis.
Och nu hade han inte skrivit någonting.
Nej, faktiskt. Det kanske säger en del om relationen mellan Jörn Donner och Johannes Finnlaugsson.
Alltså, jag tycker ändå att de spelar på samma färgskala på något sätt. Den kompromisslösa färgskalan. Och, så, det här kan låta elakt, jag tror inte att det stämmer i något fall. Men det känns som att både Jörn Donner och Johannes Finnlaugsson rör sig i det där fåran som är liv utan kvinnor.
Okej. Okay. Men i Jörn Donners fall då?
Menar ja, men det känns också som att det finns ingen kvinnlig touch runt Jörn Donner.
Nej. Men att, så här, att han är så här, en singelgubbe som bara röker cigaretter och skriver maskin typ. Och inte har något plats för kvinnor i sitt liv typ.
Ja, precis. Att han lever i en lägenhet som är väldigt smal. Därför att han måste alltid fokusera bara framåt mot antingen kaffe, bryggaren och cigaretterna. Eller mot skrivmaskinen. Reseskrivmaskinen.
Men det kanske är så att han har en genomgående lägenhet.
Ja.
Men en liten lägenhet som man kommer in i mitten, och så är man ser ljus åt båda hållen.
Ja.
Och på den ena sidan så där är kaffebryggaren och cigaretterna. Ja. Och på den andra sidan är skrivmaskinen. Ja. Så att det är liksom det är två ljus, och sen mitt i lägenheten är det bara ett stort mörker.
Jag fattar inte hur man kommer in i den, bara för om den är genomgående och så smal, då kommer man in.
Ja, du kommer ju in i trapphus och sen går du in så på mitten, och sen har du liksom ett rum.
Han bara en gavellägenhet då?
Nej, han har, ja, det har en. Nej, det behöver inte vara, för att det kan vara en, liksom, det kan ligga en annan lägenhet vägg i vägg, liksom, så att om det är liksom långsmal.
Men för att en långsmal genomgående lägenhet som Jörn Donner bor i, så är det nästan som att när man kommer in i det här huset, trapphuset, så ser man, jag vet att fastigheten slutar bara 2 meter åt det hållet, men här är en dörr som det står J. Donner på.
Exakt, precis, att det är liksom någon slags mindfuck, det är rumslig, ja. det är liksom ett spatialt spratt,
ja.
Som den här dörren spelar en. Det är nästan som Harry Potter, den här perrongen 9,5. Eller
ja, exakt, exakt. Att man kommer upp så här.
Eller som den där extra våningen i huvudet på John Malkovich.
Ja, exakt. Något sånt. Att det är någonting och en halv. Ja. Han bor på våning 12.03 och en halv. Mellan makarna Tikkanen.
Ja, precis. Och han kanske bor i slitsen mellan två hyreshus i Helsingfors.
Alltså, vad fick jag från att John Donner bor i en sån smal lägenhet nu? Om jag blundar så ser jag ju framför mig en ganska stor, öppen med stora glaspartier, en Alvar Aalto.
Jag tror liknande. Att han har någon villa i någon så här
sjöstad. Nu snackar vi dödsbo här.
Ja. Man kan väl ändå prata om så här att man kan väl säga att Tage Danielsson har en viss spets i sitt författarskap eller så.
Jo, det kan man göra. Men kan inte prata om att Tage Danielsson har en villa på Lidingö.
Nej.
Det blir mer...
Men Märta Stina Danielsson har en villa på Lidingö fortfarande. Hoppas jag. Om inte hon bor på något boende.
Bor nog på ett boende tror jag. Hon måste ju vara 125 år gammal vid det här laget.
Vad kul med Tagen då att han gillade äldre kvinnor.
Exakt. Och att hon ändå överlevde honom i 50 år.
Ja. Men det är kul ändå när Tage kom från Uppsala. Liksom tog tåget till Stockholm och skulle börja på Sveriges Radios nöjesredaktion. Att han träffade en, liksom, typ en pensionär som han fick barn med.
Ja. Att han var jävligt ung. Det var sån här som tidig sexuell erfarenhet som Ingmar Bergman hade. Mm. Fast det var egentligen Tage Danielsson som blev liksom förförd i ett badkar av någon.
Sveriges Dustin Hoffman.
Ja. Manusprovet handlar egentligen om hur Tage Danielsson träffade Märta Stina Danielsson.
En sån där femme fatale.
Knäppa upp Mrs. Robinson. Nej, knäppa upp Svenska ords Mrs. Robinson.
Spelad av Gunvor Bergqvist.
Fan vad mycket snack det har varit om Märta Stina Danielsson.
Ja, men det har ju vi har ju pratat mycket om Hasse.
Ja.
Eftersom jag har haft det på näthinnan.
Ja.
Men nästa vecka kommer då, jag gjorde en intervju med Kalle Lindy om detta och den nästa vecka, eller samma vecka som det här släpps då det avsnittet av Allt vill att veta med om Hasse Alfredsson.
Ja, kul. Ja. Kul. Jo, men tillbaka till Jörn Donner, alltså, han känns ju som en person, det är väl ganska vanligt när gamla offentliga personer dör att man tänker, var inte han död eftersom han har väl liksom trappat ner lite de senaste åren och legat av sig så här på grund av ålder. Mm. Men jag måste säga att jag alltid har tänkt att han nog dör snart.
Mm.
Han gjorde ju ett intervjuprogram tillsammans med
Kristina Lugn och Bert Karlsson.
Och då tänkte jag så här, han har ju inte långt kvar att leva, den mannen.
Och det här var på 80-talet.
Ja, det här var ju tidigt 80-tal. Han satt och rökte sig och ställde oförskämda frågor till folk som var helt oförberedda på det.
Ja.
Tillsammans med Kristina Lugn och Bert Karlsson.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Men det var ju, 80-talet var så här, det fanns ändå en del balla pratprogram då. Ja. Kommer du ihåg det här programmet, vad hette det, med Henrik S. Järrel? Det var tre stycken som satt på i tre stolar också.
Nej, vad fan var det för något? Alltså Henrik S. Järrel, det var alltså tv-hallåan som gick in i politiken sen.
Ja, han har väl alltid haft en moderat aura, va?
Ja, men han blev väl moderat politiker, till och med riksdagsman, tror jag.
Och son då kanske till Stig Järrel.
Ja. Vad var han mest känd för?
Stig Järrel?
Ja.
Var inte, nu bara fabulerar jag, men var inte Stig Järrel en av originalmedlemmarna i På minuten?
Det kan han ha varit.
Men det här är verkligen återigen så här supergissning. Ja.
Han var ju precis, han var uppe där med Astrid Lindgren och den på den gamla tiden. Men han var
jag tror aldrig Astrid Lindgren var med på minuten i och för sig.
20 frågor tänkte jag på.
Ja, okej. Okay.
För där tror jag också att Stig Järrel var med.
Ja. Det var en gång. Ja, det är tvekande. Astrid, du får tyvärr. Men du, tack för den här provinspelningen, Astrid, av På minuten. Men jag tror vi kan säga direkt, Astrid, att du kommer inte komma med i programmet. Vi har Sten-Åke Cederhök och Gustav Lindstedt och några till och Stig Järrel faktiskt, men du är inte en av dem som kommer komma med tyvärr. Men du har ju många strängar på din, eller du har ju framförallt en sträng och det är ju ditt författarskap. Och det ska du fortsätta med, för det där kan ingen slå dig på fingrarna, för de här barnböckerna du skriver, de, ja exakt, de har gått på export. Ja, vad sa du, hur många språk? 78 språk har vi plockat. Ja. Okej, okay, men det är ju jätteroligt, för då känns ju det beslutet som jag tar nu, det känns ju betydligt enklare att ta, att vi tackar dig för att, alltså, jag tyckte det var jättebra energi, men det räckte liksom inte hela vägen den här gången. Men då tar vi lunch resten av gänget här, så, och du hittar ut själv, va? Ja, precis, ja. Då får jag önska fru Lindgren en fortsatt trevlig eftermiddag, och vi ses säkert i något annat sammanhang.
Roligt att tänka sig att fru Lingen har stått på busskuren på Oxenskärsgatan och känt en sån här konstig skam över att hon lät honom stå och tala om för henne att hon har blivit utgiven på 70 språk. Det var väl, hade väl inte varit nödvändigt. Det var väl självkänslan nog ändå. Och att hon aldrig lyssnade på minuten.
Nej.
Stäng av radion så här nu.
Ja, precis. Nej, men som bara så här, hatade liksom allt vad underhållningsradion stod för.
Men det är liksom lite så här Sveriges Radios Decca-skandal som tackade nej till
Beatles.
Den producenten som inte lät Astrid Lindgren vara med på minuten på grund av att tvekan.
På grund av att hon var så jävla långsam. Det hade, nej, precis, ja. Men ja, det är väl antagligen, det är väl där uppe och nafsa med dem, med den. Ja. Men sen var det ju någonting med Astrid Lindgren själv, va? Att hon, att, om det var Bonniers eller någon som ratade henne.
Ja, hon blev ratad. Hon blev refuserad av Bonniers.
Just det. Och sen, men Rabén och Sjögren har ju varit hennes förlag hela tiden. Ja. Men var det redan från början ett underförlag till Norstedts, eller?
Nej, det blev väl det för 20 år sedan.
Ja, just det. Så Norstedts köpte upp Rabén och Sjögren.
Ja. Kom första gången som jag skulle bli utgiven så skickade jag in bara till Rabén och Sjögren. Mm. Och då var det inte en del av Norstedts. Jo, det var det förresten. Då låg de där ute på, de låg på Riddarholmen då. Men då minns jag att de ringde faktiskt upp ganska kort efter och frågade om inte vi skulle komma på ta en kopp kaffe.
Okej, men du, det här är ju intressant. Och då var det första Karla Brottare, eller?
Ja, precis. Det var första Karla Brottare. Och då hade jag skrivit någonting som hade legat i skrivbordslådan länge. Mm. Och jag tror att jag skulle ställa upp i en bilderbokstävling. Jag hade egentligen skrivit ett bilderboksmanus och så skickade jag det till en illustratör som jag tyckte var duktig. Men hon hade inte tid eller tyckte inte var tillräckligt bra. Så det, mitt manus, Karla Brottare-manuset, låg i byrålådan i 4 år kanske. Mm.
Men det ångrar hon ju varje dag sedan dess.
Säkert. Säkert. Jag påminner henne varje gång jag träffar henne. Ja. Det gör jag faktiskt.
Ja, men det är bra.
Ja. Men sen så
ska hon ha så här, jävla...
Men jag hade en utskrift av det, så till slut så efter 4 år, det här var typ så här 31 maj, kanske 2006, så la jag det på lådan.
Ja, då vill jag veta, minns du hur, var det liksom ihop satt med jungfruben eller var det en sån här liten plastmapp där man hade då, där man kunde sätta in det liksom i med sina klamror, eller var det?
Det var så här, kudum!
Det var bara häftat.
Häftat, ja. Och sen så jag hade inte skrivit något följebrev, utan skrivit så här... Jag har bara skrivit min adress
och mitt telefonnummer.
Ja, typ. Ja. Jag är väldigt... Men så här, nu slänger jag ut det här. Och sen så... Det här var som sagt väldigt nära sommaren. Så jag tror att det var slutet på maj. 31 maj kanske. Och sen så skickade jag det på lådan till...
Minns du känslan när du stoppade ner det?
Nej, det var inte så starkt. Det har legat i mitt skrivbordslåda i 2 år kanske. För
att ungefär som att gå ner med soppåsen. Var det samma känsla?
Nej, det var ungefär som när du skickade iväg en stipendieansökan. Mm. Förmodligen får jag det inte. Och jag var väldigt fylld av liksom den här känslan. Den här, man vet att det är omöjligt att komma in i förlagsvärlden. Och det kommer in 12 000 manuskript varje år. Och av dem blir 25 utgivna. Och så jag hade liksom en slags procentsats i huvudet. Att sova ner på promille. Nivå liksom. Mm. Ja, och sen så satt jag i den här lokalen faktiskt och arbetade. Då ringde min telefon. Och då var det en förläggare på Rabén och Sjögren som heter Birgitta Westin som hade läst det här. Och det hade gått en vecka bara från att jag postade. Så nu var det så här runt Sveriges National. Mm. Det var dagen innan vi skulle åka till Gotland den sommaren. Och hon sa, hej, heter Birgitta Westin. Jag ringer från Rabén och Sjögren. Du har skickat in ett manus. Ja. Ja, typ, okej. Okay, då... Woo. Har du skickat det till någon annan? Nej, skitbra. Kan vi träffas? Kan vi träffas imorgon?
Och då kände du...
Det är väldigt bra. Det här är väldigt bra.
Och då kände du att nu är jag inne i värmen.
Hon sa något så här, du skriver bra. Du kan tjäna pengar på det här. Det är sådana sjuka grejer.
Fan, vilken jävla smickrare.
Ja, det var så otroligt.
Och då såg du dig själv då liksom i framtiden gå runt i något så här... Hugo Boss-kostym på Manilla och sådär. Vad liksom,
får man
direkt?
För bilder i huvudet när man tänker att man ska bli en rik barnboksförfattare?
Ja, det är väl liksom...
Inte en Hugo Boss-kostym på Manilla.
Det är väl mer semestrar fel. I Pattaya.
Jag kan köpa mycket som helst på Pattaya.
Det är väl lite så här: me wanna love you long time. Vibbar man får med barnboksförfattare. Korpulenta barnboksförfattare som har... som har gett ut en serie på så här 5-6 böcker och som kanske liksom också har gått till Norge och Tyskland.
Ja, men tänker så att du skriver såna här böcker som Bill och Ben eller såna så här Pulp Fiction för Vasrum Vidstrand på 60-talet, då var det nog raka vägen ner till någon liksom någon thailändsk horgata sen. Men inte om man skriver, höglitterära västerverk som ges ut på Rödbenen och Sjögren. Mm. Nej, men man ser väl framför sig att man typ åker skärgårdsbåt, har en blomsterkrans, att man åker transsibiriska järnvägen.
Jag tänker mig att man har plastrong och står och håller lite med en liten så här, improviserad så här, midsommartal som är lite, ganska litterärt så här, med massa toucher från världslitteraturen.
Vad är plastrong?
Det är en sån här typ som en kravatt, du vet en sån plastrong som Sven Bertil Taube har typ.
Ja, men jag vet vad jag tror mer man har.
Nej.
Man tillbringar hela dagen i nattskjorta. Du glider runt.
Du förväxlar dig själv med Evert Taube, tror jag.
Ja, men det finns en annan barnboksgigant som tydligen framlevde alla sina sommardagar i nattskjorta.
B.P. Wolgers.
Ja, nej, Lennart Hälsing.
Jaha, okej. Okay. På Fårö, va?
På Fårö, nattskjorta, lite påstruken. Sig, han rökte ju. Mm. Han rökte ju sig ända tills han dog. Som gör
ofattbart. Mm. Alltså en kulturpersonlighet från 50, 60, 70-tal som rökte.
Ja, men det är ändå stor...
Jag är chockad! Jag är chockad,
ja, det är inte jag, men nej. Det gjorde jag, även Astrid Lindgren rökte på den tiden. Men hon hade ju varit att sluta. Men hon, jag tror att Lennart Hälsing blev äldre än vad Astrid Lindgren var när hon dog.
Men rökte även hans fru Yvonne Lombard?
Mm. Det vet jag inte. Jag träffade faktiskt Lennart Hälsing och Yvonne Lombard på Gotland en gång.
Mm.
Hon lever fortfarande. Hon var ju tvärblind. Fick ju hela tiden ledas över trösklar. Och när det uppstår plötsliga, så att säga, dramatiska förändringar av höjdskillnaden i topografin, var hon tvungen att liksom bli förvarnad för att inte Lennart Hälsing skulle bli enkling. Och jag sa någonting till Lennart Hälsing att dina böcker har betytt oerhört mycket, och han typ så blåste ut lite rök och flärtade iväg fimpen och gick in.
Sa ingenting?
Nej, han var jävligt generad över det.
Jaha, okej. Okay. Men uppfattar du mer som att han var generad än att han var arrogant?
Arrogant. Ja. Faktiskt. Ja. Trött på skiten. Jag tror han var ganska kärv. Han var mer Jörn Donner än Astrid Lindgren.
Men det är väl jobbigt med sådana här personer som har skrivit så här vingel, vångel, vilja, stråk, så att skiljas. Alltså, och den typen av så här barnkammarrim.
Ja.
Och lite lekfull, alltså har lekfull språkdräkt och är alla barnets bästa vän. Och sen den personen är så här ganska vresig och vrång. Alltså det finns, den krocken blir väldigt så här, blir monumental. Verkligen. Alltså att om Knausgård är lite arrogant på krogen, så tänker man att det spelar inte så stor roll. Liksom...
Nej, det är nästan, det hade nästan varit motsvarande besvikelse om man hade gått fram till Knausgård och han bara så här: syns det? Ja, kom
men gud, kom och sätt dig ner här. Vad roligt, det är någon som ger mig några komplimanger.
Nej, han ska ju vara, Knausgård ska ju vara demonisk. Mm. Hälsing ska ju vara precis lika avväpnande som ett vingelivångel i vinka. Nu ska vi gå och vinka. Mm. Alltså,
Nikotik och Tin och jag, vi får till stjärnorna en dag. Ja. Nikotik och Tin till alla.
Ja. Den känns ju väldigt mycket som en ironisk, alltså Nikotik och Tin och jag, vi får till stjärnorna idag. Det handlar om hur gött det är att ta en cigga och bara dra iväg.
Ja.
Bara liksom låta nikotinet gå hela vägen upp i hjärnan och sen bara fara till stjärnorna.
Mm. Och så här, där bytte vi vår stjärnraket och fick en polkagristrumpet.
Ja.
Är det också något så här, är det då jazztobak?
Ja, men verkligen. Eller är det något ännu värre? Ja. Alltså, jazztobak eller syra?
Ja. Antagligen.
Väldigt bra melodi, tycker jag, Nikotik och Tin.
Ja, den är jättebra.
Men jag måste säga att jag alltid har tyckt att Lennart Hälsing är något överskattad som barnboksförfattare eller som författare.
Ja, men många av de där rimmen är ju väldigt så här, man ser att han sitter och skriver, och så skriver han bara något. Alltså det, ja. Jag skulle också kunna säga, jag skulle kunna skriva härm, vill du gå så ska du få tringel, trångel, trackel, trock, alla pappor har ett lock. Alltså, ja. det är, ja, jag ska inte säga att det är Hälsingnivå, för det är över Hälsing. Men ja, du, liksom bara för att visa principen. Alltså, det är lite den känslan får jag ju.
Nej, men han...
Men då, jag tyckte så, Nikotik och Tin och Kraklets spektakel och dem, men vissa av de här ABC-böckerna där det bara är rim på olika bokstäver, han har ju inte ens bemödat sig. Alf Henriksson gjorde ju en ABC-bok som med illustrationer av, vad heter han, Bengt Berg, va? Han som ritade Emil
Björnberg,
han som ritade Emil Lönneberg. Ja. Den ABC-boken, där är det ju den heter väl Alfabetets användning anar aporna aldrig.
Ja.
Och den är liksom, det är full av alliterationer på olika bokstäver. Mm. Det är så här bam 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 bam. Men Helsing bemödas ju inte ens att så han kanske börjar rimmet med Hanne och Spanne gick på en äng. Alltså då är det på H. Alltså okej, du börjar meningen med H. Fan, vad bra det här liksom, limmar med bokstaven H. Liksom. Det är lite på den nivån.
Ja, verkligen. Plus att Paul Ströjer som gjorde bilderna då, han fick en motsvarande uppgift som den illustratören som gör DNs lördagskryss. Få in allt, ja, alla de här grejerna som var tvungna att få in för att han skulle nödrimma in i en bild.
Ja.
Typ så här, bagar Bengtsson här i stan, han har bakat en krokan,
just det,
fyra rum och ovanpå där har bagaren en vrå.
Just det. Den bilden är fin.
Ja, det är klart, ja, att det blir bra, men utan bilden så är det ju bara en hög ord som rimmar med varandra.
Mm. Sorry. Ja. Men det är väl en hälsning.
Ja, men i alla fall. Hon förespeglade mig en framtid som förmögen barnboksförfattare, vad jag fick då bilder av att gå runt i en nattskjorta med en blomsterkrans på Fårö och prenumerera på sommarprat. Det var liksom det jag såg framför mig.
Du såg framför dig som i nattskjortan och så puffa ut liksom sista på ciggen, slänga den och bara till någon ungdom bara, jag har inte tid att prata med dig.
Jag ringde faktiskt Lennart Helsing också en gång när jag gick mellanstadiet,
okay,
för att jag skulle göra specialarbete om barnlitteratur.
Ja.
Han ballade på luren. Sån jävla douchebag alltså. Ja.
Fruktansvärd människa. Ja.
Nej, men jag var nervös och lade inte fram ett ärende tillräckligt snabbt. Så han bara, tack, hej. Och där satt jag i lärarrummet där det fanns en telefon i skolan med och bara med luren och bara la på och tänkte, jag kanske inte gillar Lennart Helsing.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Right.
Men i alla fall, hon planterade bilder i mitt huvud. Men hon sa så här, kan du komma, kan vi ses redan imorgon? Det här var i början på sommaren. Och då så var det så att vi hade redan planerat att dra på semester. Så jag sa faktiskt, det går inte för vi far på semester imorgon. Mm. Kan vi ses i augusti? Ja, det kan vi göra. Så hon, ring mig efter sommaren. Och så tog jag hennes nummer och sen gick jag hem och berättade den här glada nyheten för min fru. Mm. Och vi blev ju båda två väldigt upphetsade och glada över det här. Och jag tror jag spred ut det ganska friskt i kontaktnätet och hela den här historien då. Hur hon hade ringt och exakt vad hon hade sagt och ordagrant. Och under hela sommaren så gick jag väl runt i någon slags mental nattskjorta och stängde iväg bländ mentol mot frågvisa unga människor som beundrade mitt författarskap och liksom... På något sätt har jag vuxit den sommaren. Jag tror att jag läste Hermann Hesses Steppvargen den sommaren.
Det blev så här, gick du om gymnasiet liksom, ja, men, emotionellt? Ja,
jag går om gymnasiet hela tiden, litterärt. Åh, hur säger du? Barabbas av Per Lagerkvist, vilken fantastisk roman. Men jag har aldrig läst en rad av Steve Sam Sandberg.
Nej,
den är för svår. Ja, men det var en härlig sommar.
Ja.
Och jag skulle sommarprata och jag skulle göra olika saker som rika barnboksförfattare på Rabena Sjögren gör.
Mm.
Köpa hus i Furusund och skänka pengar till Amnesty och sådär. Och sen så jag hade sommaren gått och sen så så kom jag hem, det var 10 augusti och jag lyfte luren och slog de här siffrorna som ledde mig till Birgitta Westin, då förläggare på Rabén & Sjögren. Då hade hon glömt bort vem jag var. Och hon kom inte ihåg manuset. Jaha, jag ringde dig. Så, ja, det var någonting Karla brottar. Ja. Oh, jo, men vi kan väl träffas. Så här. Och återigen så fick jag då datum till det här mötet. Nu var det augusti och jag kommer ihåg att jag var alldeles för tidigt på plats. Och Riddarholmen är ett dåligt ställe att vara på tid på plats. För det finns ingenting att göra. Så jag fick gå tillbaka till Gamla stan och ta ett varv på Stora Leda Nygatan. Och återigen så väcktes den här känslan av hur jag skulle bli en uppburen författare. Och så kom jag upp till henne i de här vackra lokalerna på Riddarholmen. Där Natur och Kultur, nej, där Rabén & Sjögren och Norstedt sitter. Och kände... Det första jag såg när jag kom in, det var ett stort fotografi av Astrid Lindgren som stod sådär inom glas och gram på ett bord. Så kom jag in och shit, nu går jag in här.
Och sen var det stod en liten plakett under Astrid Lindgren, såhär barn såhär världsberömd barnboksförfattare, aldrig med på minuten.
Det stod en skylt där inne, här inne nämner vi inte på minuten. Ja, och sen så fick jag möta Birgitta då, som också har skrivit barnböcker som jag noga hade läst under sommaren för att hålla koll på hennes författarskap. Sådär. Inte superstarkt författarskap, men ändå helt habilt. Och så tog hon mig lite åt sidan och så slog oss ner och så sa hon, jag har ju diskuterat lite ditt manus med de andra förläggarna här. Och då vi förstod att hon hade... varit lite förhastad när hon ringde mig där förra sommaren, för att hon tyckte inte alls att det var så himla lysande. Och du är bra på dialog, sa hon. Men om du vill så kan du ju prova att skriva, för det är för kort också, det är bara 10 sidor. Du måste skriva 100 sidor på samma tema. Försök att göra det så kanske vi kan ta ett snack igen. Och då gjorde jag det. Jag tog den vintern och skrev 100 sidor eller 120 sidor om Karla Brottare. Och så skickade jag in det igen till den jävla kärringen. Och då fick jag bara ett snällt opersonligt refuseringsbrev från Rabén & Sjögren. Hej, vi har tagit del av ditt material. Det passar inte vår utgivning. Men då hade jag också skickat det till Alfa Beta som tackade nej. Till Bonnier Carlsen som tackade nej. Och till Natur och Kultur. Och då ringde det en... förläggare från Natur och Kultur som heter Caroline Bruse och sa, hej, har du skickat till någon annan? Det här är fantastiskt, du kan bli rik.
Och du bara, fan, det här har jag hört
innan. Det här har jag hört för. Och det var 2007 på våren. Sen tog det 5 år sen kom Karla Brottare ut, första boken.
Men varför tog det så lång tid då?
Ja, men därför att de tyckte att jag började omarbeta mitt manus och de tyckte inte att det höll hela vägen och och ja, nej, men det...
Men om du jämför det första manuset du skrev med den boken som slutligen kom ut, tycker du att det blev bättre?
Det är en helt annan grej, därför att ja, det var nog ganska bra att jag tog de här varven. Jag har visat mitt manus för Per Gustafsson som gör illustrationer och tekniker, så han tycker att det är väldigt fint skrivet, men det håller inte ihop liksom som historia. Det var nog bra att det fick ta lite tid. Och jag fick en sån reality check på vägen. För sen så efter mycket om och men när den äntligen hade kommit ut, då var den också mycket mer genomarbetad och liksom oomkullrunkelig. Men det var inte samma liksom nyhet. Den hade blivit mycket mer likformig. Den var mycket mer spretig åt olika håll första gången.
Men var du mer inspirerad av så här Olle Lund Kierkegaard?
Jag har alltid varit oerhört inspirerad av Olle Lund Kierkegaard.
Det har vi kanske redan pratat om i podden.
Det är den största anledningen till att jag skriver barnböcker.
Det har vi kanske pratat om.
Och jag kände också att de böckerna finns inte.
Nej. Men du, när du om hon hade sagt när hon ringde dig, du, det här kan bli någonting, men det kommer ta 5 år innan den här boken kommer ut. Hur hade du reagerat? Då hade du inte kanske gjort det.
Nej, jag har ju inte alls den staminan. Nej. Alls. Jag tror att det var så att jag skrev en version till Natur och Kultur som de till slut kom fram till att de inte skulle ge ut. Och då var jag ganska lättad. Och sen så 2 år senare så ringde den nya förläggaren Johanna Ringertsson som är nu och sa, du, vi har tittat ditt gamla manus här, fan, det är ändå rätt bra, ska du skriva om det? Och då kände jag bara, nej, jag orkar inte. Så så ringde hon igen, kom igen nu, gör nu det. Och då ville jag testa det, så läste jag det för mina barn som då var tillräckligt stora. Och då sa någon av barnen, pappa, det här äger.
Mm.
Och då fattade jag att jag hade något. Så då, det var då det blev bok.
Mm. Ja. Men vad vill du sända för signal till hon på Ravena Sjögren då?
Hon gjorde väl rätt, men hon behöver inte hålla på, liksom, hon behöver inte lubbra upp folk.
Nej.
Första man gör. Liksom, så det är en sak att få ett brev, vi är intresserade i ett manus, men när en förläggare ringer en,
ja,
då är det ganska stort. Mm. Det fattade jag redan när jag var 35, att det här händer inte varje dag, att en förläggare ringer.
Nej.
Till en presumtiv författare. Nej.
Men om man jobbar som förläggare, man behöver ju inte vara senil. Liksom.
Ja, men det finns ju, nej, exakt. Nu finns det eventuellt risk för att hon har blivit senil. För det här var ju 12 år sedan, eller 14 år sedan. Och hon var gammal redan då.
Ja, okay.
Det är hon inte. Men det är ett yrke med mycket makt. Det är, liksom, finns vissa yrken som har väldigt mycket makt över folks drömmar. Mm. Jag har alltid haft en ganska, förutom då när jag gick runt och fantiserade om att jag skulle bli en barnboksförfattare med miljoninkomster, så har jag haft en ganska så här oromantisk bild av bokvärlden. Liksom.
Mm.
Men jag vet ju att bli utgiven av ett förlag är bland det största man kan råka ut för. Det är den här att bli utvald och liksom upphöjd och sådär. Och väldigt mycket av branschen ser till att man får den känslan också med olika, liksom, hur man blir bemött när man kommer upp och att det är fler än en som möter en och sådär.
Ja. Härligt. Men nu är du utgiven på
förlaget Natur och Kultur.
Ja. Ett av de bästa bokförlagen i Sverige.
Ja, det är det väl.
Men du har ju översatt till 68 till 70 språk ungefär, kan vi säga.
Nej, men mellan
7 språk, ja. De viktigaste språken.
Ja, det är ju, jag har ju gått.
Det är tyska, nederländska, engelska, ja. Va? Nej.
Nej, inte engelska. Nej,
danska, norska, tjeckiska.
Ja, det är estniska, lettiska, tjeckiska, polska, tyska, flamländska, danska.
Det är de stora kulturspråken.
Ja, fan. Ja, det är ju det. Tyska, polska, flamländska, danska. Alltså, jag kan ju läsa så Olle Lund Kierkegaards ättlingar på hans.
Vem vill bli översatt till engelska, portugisiska, spanska, ryska och mandarin när man kan bli översatt till flamländska, va? Eller hur? Am I right? Am I right?
Engelska tror jag är väldigt tufft att komma in i den matchen. De har en helt annan syn på barnlitteratur.
De kan kamma sig.
Det kan de fett göra.
Vet du vad jag gjorde i måndags då?
Nej.
Ja, jag var konferenser på middagen innan Idrottsgalan i Globen.
Ja, det var det.
Ja. 2000 plus lite lätt överförfriskade idrottare och idrottsledare och funktionärer i Globen som satt och väntade på Kristin Kaspersen skulle dra igång Idrottsgalan. Där stod jag och harvade.
Stod du på scenen då?
Ja.
Ja. Hur gick det då?
Jo, men det gick bra.
Jag
nådde fram i då och då. Alltså det var de som arrangerade, det var väldigt nöjda. De sa att det var bättre liksom, fokus och lyssning än vad det hade varit tidigare år.
Mm.
Så de var jättenöjda. Men jag visste om från början att det var en tuff publik. Men jag hade ändå någon slags ambition att jag ska liksom nå fram hela vägen och så. Men jag nådde väl kanske halvvägs då. Men alltså det var liksom det var så långt som det var möjligt att nå ungefär, kan man säga.
Men hur är liksom Idrottsgalan alkoholmässigt? Är den som Kristallen eller är den lugnare liksom?
Nej, det är ju mycket alkohol.
Ja.
Mycket alkohol.
Ja.
Men tänk dig en massa fulla gamla handbollshjältar som sitter och pratar med varandra. Nej, men det var en jävla erfarenhet ändå.
Mm.
Och framförallt att stå liksom och göra grejer inför då både Carl Philip och Sofia var där och även prins Daniel. Men jag hade ju skrivit material om kungafamiljen, om Daniel som jag fick stryka.
Ja, så var du tvungen att göra det?
Ja, det var tydligen jättekontroversiellt att skämta om kungafamiljen.
Vad var du inte fick, kan du säga här vad du inte fick
säga? Ja, men jag har ju ett skämt som jag har kört i 1000 år som handlar om det här med att Daniel, innan han gifte sig med Victoria, så hette han ju, då var han ju inte prins Daniel. Så då hade han, när vi gick på middag hade de den här titeln då blev han herr Daniel Westling. Och att jag skojar om att det är inte lika tufft som prins. Så funderar jag på vilka mer som hade den titeln, så kommer jag på herr Nilsson också.
Ja.
Och det är lite kul, ju mer jag funderar på desto mer lika blev de. För bägge då bor ju tillsammans med en tjej med enormt cashflow som har en pappa som är kung.
Ja, just det, det är gamla klassiska. Astrid Lindgren-skämtet.
Ja, precis. Som ju alltid funkar. För att det är lite så här, det är så här.
Var det för känsligt?
Ja, det var för känsligt.
Det är som att vi lever i en diktatur nästan.
Ja.
Det hade ju Victoria skrattat åt.
Ja, hon var inte där. Ah, men Daniel hade också skrattat åt det säkert. Ja.
Han skrattat njurarna ur kroppen.
Precis, precis. Men,
det kanske är för att han fortfarande har nyopererat efter njurtransplantationen, så de vill inte att han skulle skratta som en branen släppte. Liksom.
Men det verkar som att, liksom, att skämt om kungafamiljen överhuvudtaget var lite no-go-zone. Så. Men det jag märkte, det som funkade absolut bäst, det var när man var nere på golvet och pratade med folk. Så då var jag nere och intervjuade Anders Södergren, den gamla längdskidåkaren. Mm. Skrapade triss med Niklas Lidström, bara en sån sak.
Lidas.
Ja, Lidas, ja, hans fru. Mm. Så att det var det, då var det fullt fokus. Men sen så när man på scenen och skulle dela ut något stipendium, kanske det var lite så här, lade sig en matta av sorl.
Så att när du var nere på golvet, då hade du också micken med, då hade allas fokus.
Nej, då skulle jag skrek till Loben.
Bästa var... du för helvete!
Nej, då, ja, då
eller att du bara gick ner och skrapade en trisslott.
Precis. Ja, nej, det fanns
personlig assistent.
Det fanns trådlös teknik som gjorde att var jag än gick så följde ljudet med.
Wow,
ja, häftigt. Det är häftigt.
Och var du kamera på dig också? Så
ja, man det var kamera.
Fan vad häftigt. Ja. Men du kan inte gå tillbaka till det här med att du inte fick skämta om kungafamiljen.
Mm.
Kommer du ihåg när kungen fyllde 50 den 30 april 1996?
Nej.
Det var då som... Robert Gustafsson höll ett tal som blev så här berömt som...
Exakt, att han liksom gick in med så här kockabottnade glasögon och lite fumligt och sådär.
Och han fick en allergichock och började hosta. Så här.
Just det.
Men kommer du också ihåg att Magnus Uggla uppträdde då?
Nej.
Jo, men Magnus Uggla uppträdde och han körde sin då ganska nya hit Fula gubbar. Åh, snubbar, fula gubbar. Mm. Stackars medelålders disco-kar som går på alla kändisportar. Mm. Och den är ju den är ju, alltså nu var det här före den här boken som handlar om kungens kvinnoaffärer, men den är ju som en jävla tjota blängare mot kungen och hans kompisar. Och det finns en vers som är, och för att få fjäder på sin skinnspik har en särskild teknik. Den hanterar begreppet liksom att disco kan jag få ta på någon brud och han är tokimpotent. Någonting som inte står upp är tyvärr hans pillesnopp. Men för att få fjäder på sin skinnspik har han en särskild teknik. Och sånt där. Han har en särskild teknik för att få fjäder på sin skinnspik. Nu kommer folk att mejla för att jag är så jävla dålig på.
Ja, men det är inte...
men det hade han lyckats få in Orfe Drängar att sjunga den, exakt den versen.
Ja, det är ju allmänt känt att Kaj är helt impotent, fast med den enklaste teknik kan han ha fjärden på din skinnfick. Spela den till golv och kors, segla, bräda, alla kors, så kan han njuta livets fröjder trots blåsta tid och eld och röjder.
Då står liksom Orfe Drängar och skriker precis rakt i ansiktet på kungen att han är impotent. Och jag tänker ofta på hur Magnus Uggla och Orfe Drängar och producenter och allt där i rummet förstod hur jävla pinsamt det här var. Och det är kanske därför som man sedan dess har varit försiktiga med att adressera kungafamiljen i humorsammanhang.
Lex Uggla,
absolut.
Men kul gjort av Uggla.
Alltså där, alltså det är inte ens det är bara ett väldigt det är tidigt och väldigt starkt skämskuddögonblick.
Det är mörkt.
Ja, det är
riktigt mörkt. Ja.
Ut och ragga ton och schack tills han får en hjärtattack.
Men hur var det sen då? För sen så kunde du gå av och bara liksom njuta av galan. Eller gick du hem till Ida?
Nej, men då kollade jag på galan. Men sen så var det liksom rykten om en massa olika efterfester. Men då hade Fred min yngsta feber och sådär. Ja. Så det var inte läge att stanna. Ja, så då stack jag hem som ett skott. Liksom. Ja,
så det var ett gig bara?
Det var ett gig.
En dag på jobbet.
Exakt. Men det var ändå... Det fanns ju någonting kul i att stå liksom inför ett helt liksom fullsatt Globen-parkett med typ 2000 plus middagsgäster.
Ja,
men så nu kan man bocka av det också. Du, tack snälla för idag. Och jag vill plugga att det finns en massa roliga oslipat kvällar på oslipat.com där man kan se stand-up i olika svenska städer.
Det låter fantastiskt.
Vad vill du plugga?
Ingenting.
Nej. Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.